Hans,
yep.
Om vi generaliserar lite nu, vad tycker du att en bra opera ska innehålla?
Ja, bra musik.
Såklart.
Kan vi säga.
Mm.
Ja, alltså musiken ska ju vara ett resultat och hänga upp logiskt med handlingen och det handlar om. Och den handlingen kan ju vara något som berör en, som är nära en eller är absurt. Eller man måste liksom tänka sig in i något som man inte har tänkt sig in i förut. Men ja, musiken och de starka känslorna.
Mm. Vad fint uttryckt. Jag tänkte mycket enklare. Jag tänkte så här, kärlek, död och en dramatisk vändpunkt.
Ja, det är ju starka känslor.
Ja, det var det du sa i princip. Kanske också ett moraliskt dilemma, ska vi lägga till det?
Ja, absolut. Det gör det alltid mycket intressantare.
Mm. Vilken tur då, för att precis det som vi sa nu, det har vi i den här podden idag. Kärlek, död, dramatisk vändpunkt, moraliskt dilemma och så vidare och så vidare. Mm. Vi ska prata om Verdis, trubbaduren, Il Trovatore. Hej och varmt välkommen till Operaguiden. Jag heter Britta Svanholm Magnett. Ja, den här värmen som jag vill skicka till dig, den kan verkligen behövas. För det här är en ryslig historia som vi har framför oss. Ryslig på så många sätt. Håller du med, Hans?
Ja, det är det ju. Det här är ju, det handlar om allvarliga saker och samtidigt så är det här någonting som har parodierats, talats illa om av musikkännare och så vidare. Men det handlar om kärlek, svartsjuka och intolerans och rasism väldigt mycket för mig.
En bloddrypande melodram läste jag.
Ja, och det är mot en faktisk historisk bakgrund av inbördeskrig, det som vi idag kallar för Spanien.
Säger Hans Häggström, medarbetare på Sveriges Radio P2. Välkommen till Operaguiden.
Tack.
Men det finns ljusglimtar också. Det finns kärlek, det finns starka relationer och framförallt musik. För vilken opera det här är rent musikaliskt, Il Trovatore, trubbaduren.
Ja, han Verdi som slösar så med musiken i den här operan. Det är så både energi och smärtsamt vackert och dramatiskt. Och det är så fullt av melodi, jag tänker ibland, det här hade kunnat räcka till 4 normala operor.
Eller hur? Ja, det... Han måste ha varit inne i någon form av kreativt flow där i början på 1850-talet. För inom loppet av 3 år så hade 3 av de idag allra mest spelade operorna i världen premiär. Alla komponerade av Verdi, och det är alltså Rigoletto, Il Trovatore och La Traviata. Och just Il Trovatore som det handlar om idag, den hade premiär i Rom 1853. Och för ovanlighetens skull så hade Verdi ingen beställning när han bestämde sig för att skriva den här operan.
Nej, så var det. Alltså det vanligaste var när man hade en beställning på en opera av ett operahus och så.
Man visste att man skulle få pengar.
Ja, ja, absolut. Det här var ett levebröd. Och Verdi, han bestämde sig att han skulle skriva den här, och sen försökte han då tänka ut vilket operahus ska få göra den här och var finns de bästa sångarna som han alltid bekymrade sig om. Mm. Så att det är ju oerhört intressant.
Mm. Han gick igång på den här historien och han behövde ju inte heller oroa sig, för vi kan avslöja redan nu att det blev en jättesuccé i
premiären. En av de största i hans liv, ja.
Mm. Mm. Sen så kallas den här operan ibland också för nummeropera.
Ja, det var ju det vanligare, dittills vanligaste, och framförallt den italienska operan, att man hade liksom olika nummer. Att verket var strukturerat i aria, nummer 1, nummer 2, kör, 3, duett och så vidare. Att det var avslutade musikavsnitt. Verdi vill ju gärna komma bort från det där redan vid den här epoken. Pjäsen i sig är ju modern dramatik på Verdis tid. Det är ju det här romantiska dramat om en ädel och laglös person utanför samhället, otyglade känslor och inte så logiskt i tid och rum och handling. Men han ville då ha en ny form, men hur det blev så använde han de här lite ålderdomliga formerna. Och varför vet jag inte hur det blev så, men sen spränger han ju det här med sin fantastiska musik.
En succé blev det, men trots succén så är det också en opera som ibland omtalas som lite knepig och framförallt rörig, och då är det historien, själva handlingen som man syftar på. Librettot, texten alltså, är lätt osammanhängande om man är schysst. Och det beror delvis på att librettisten, då, textförfattaren Camarano, han dog under arbetets gång. Han var sjuklig dessförinnan. Den som kan redogöra för alla turer i Trubaduren, ja, den är nästan inte skapad i den här världen. Men Per Feltzin ska ändå göra ett försök. Varsågod.
Det är en spansk medeltida historia om hämnd, familjestrider och passion mellan grevar och senare, som de kallades då. Till råga på allt spänner handlingens alla delar över lång tid. Trubaduren har 4 akter som något lite styr upp det hela. De heter Duellen, Sienerskan, Sienerskans son och Avrättningen. 4 personer står i centrum. Greve Luna, hovdamen Leonora, Sienerskan Azucena, Trubaduren Manrico. Greve Lunas väpnare Ferrando är också med på ett hörn. Så. Azucenas mamma brändes på bål och Azucena hämnas genom att stjäla en av den gamle greve Lunas söner och hon bränner honom på bål. Öga för öga, det var ju så mamman dog. Men gamle greve Luna tror att den försvunne sonen ändå finns i livet och ger sin andra son, som också heter greve Luna, uppdraget att hitta honom. Samtidigt är den här unge greve Luna kär i Leonora, men hon har en rival i trubaduren Manrico, Azucenas son, hennes trolige son. Ja, ni hör, redan här är det rätt komplicerat. I trubaduren fortsätter operan med en kamp mellan unge greve Luna och Manrico, dels i kärlek, dels i politik. Och dessutom visade sig att Azucena i sin hämndfulla förvirring inte bränt upp sin hatade motståndares son, utan sin egen. När väpnaren Ferrando möter Azucena känner han igen henne och hon blir tillfångatagen. Mot slutet av historien ska segraren greve Luna avrätta i första hand Azucena och sen hennes son, hans ärkefiende Manrico. Till handlingen för vi också återigen Leonora, som ska rädda sin älskade Manrico genom att lova sig själv till greve Luna. Men hon tar gift istället. Slutet, ja. Manrico och Azucena ska avrättas, men greve Luna, den unge alltså, vill att Azucena ska se på när Manrico dör. När han är död säger Azucena till greve Luna: "Det var din broder." Och hon har därmed hämnats mammans död.
Ryslig är bara förnamnet, eller hur?
Ja.
Tack Per för den genomgången. Alltså, vi kunde höra här, eller ana kanske, så är operans verkliga huvudperson inte alls trubaduren Manrico, utan det är Azucena, hans mamma. Och det var väl också henne som Verdi fastnade för när han först läste historien.
Absolut.
Som den här operan grundar sig på.
Ja, han fastnar ju också för hela den här tillspetsade dramatiken. Mm. Men han sa ju om ämnet och pjäsen att den synes mig vara mycket vacker, fantasifull och full med starka situationer. Mm. Det finns 2 kvinnliga roller. Den första, Sigenerskan, en ovanlig karaktär som jag vill skriva namn åt operan. Och han återkommer till det här att det är säreget, originellt, modernt. Och han säger till och med, ju ovanligare och ju besynnerligare, desto bättre.
Mm.
Där är han. Så därför skapar han den här operan med 4 människor över gränsen till nervsammanbrott, får man väl säga.
Definitivt. Mm. Men det blev inte så att operan fick heta La Zingara, Zigenerskan.
Nej. Nej, det blev ju Manrico, den så kallade hjälten som fick titelrollen.
Han behövde också få lite uppmärksamhet.
Ja, alltså det roliga är ju att när Verdi och Camarano som skrev texten jobbar med den här, så skriver Verdi till Camarano att jag vill inte att Manrico ska såras i duellen med greven. Så säger han så här: den här stackars trubaduren har så lite personlighet. Om vi tar ifrån honom hans tapperhet, vad blir det då kvar åt honom? Men där trollade ju trollkaren Verdi och skapade ju fantastisk musik också, så att jag även förstår den när Manrico som är så impulsiv, så kluven och far hit och dit som en liten vante för ödet.
Men det är ju ändå Azucena som är operans motor. Mm. Det är hon som ska hämnas och det är hon som får sista ordet, eller rättare sagt sista tonen. Mm. Men vem är hon egentligen? En psykologisk gåta har de kallats. Det är inte alltid så lätt att veta vad som är sant och vad som är inte är sant i den här förvirringen som råder.
Nej, alltså jag tänker också det, man får ju själv bestämma sig för någonting inför ett sånt här ämne. Mm. Har hon verkligen dödat ett barn? Har hon dödat fel barn? Alltså för mig, hon är ju så traumatiserad av att ha sett sin mamma bli avrättad genom att brännas på bål.
Och det märks verkligen när man läser librettot.
Visst gör det. Ja. Och det är ju hårresande, och det var det ju. Det här var ju en väldigt grym tid. Med, så småningom senare under 1400-talet, det här ska vara första delen av 1400-talet, senare så institutionaliseras ju inkvisitionen i Spanien, och det är mycket fördriva, bränna, tortera, tvinga folk att konvertera om de var muslimer eller judar eller här i det här fallet romer. Det blir också en lagstiftning mot romer mot slutet av 1400-talet i Spanien. Så att jag ser henne som oerhört traumatiserad, och är det här sant eller är det inte sant? Hade hon ett eget barn överhuvudtaget? Eller vad? Alltså, för mig till sist, nej, men det har ingen betydelse. Och hon, det har ingen betydelse för henne i operan heller, förrän precis på slutet, när den här hämndkänslan tar över handen. För annars är det ju moderskärleken till denne Manrico, hennes son eller inte hennes son. Men det är ju den starkaste känslan i henne.
En mor med ett mycket stort hjärta.
Ja, och Verdi ville inte att hon skulle vara galen. Han skriver, hon är uttröttad och hon är utmattad, och skräck och sömnlöshet gör att hon pratar helt förvirrat. Hennes förmåga är försvagade, men hon är inte galen. Men hon sjunger ju själv också det till Manrico, den här lite förvirrade scenen när hon berättar en historia. Han frågar, är inte jag din son? Du ska inte bry dig om vad jag säger. När jag tänker på de här förskräckliga händelserna så vet jag inte vad jag säger.
Nej. Hennes presentation i operan, den har blivit en berömd höjdpunkt. Stride la vampa, lågorna flamma. Här berättar alltså Gena hur det gick till när hennes mamma brändes på bål framför en rasande hop. Det här är en ny sorts kvinnoroll i Verdis galleri, eller hur?
Ja, det är det. Alltså, det här är ju, om jag pratar olika röstlägen, och i den här operan har vi ju sopran, mezzosopran, tenor och bariton i huvudrollerna. Men det här är första gången som den här mezzo-Verdis typiska mezzo-roll finns med som en huvudperson. Lite i några av de tidigare operorna så finns det, man kan ta Nabucco till exempel, rollen där, Abigail, hon är lite både sopran och mezzo. En del roller kräver både och. Mm. Men här renodlar den här att den här mezzosopranen, den lägre kvinnorösten, kan nästan bli huvudpersonen. Mm. Och det återkommer ju senare i flera andra Verdi-operor. Inte minst Aida, där prinsessan Aneris är nästan jämnbördig med titelrollen.
Mm, precis. Lite senare så berättar Adesorsena sin version av hur det gick till när hennes mamma dömdes till döds, det som du var inne på tidigare då, och vad som hände senare, och då låter det så här. Hämnas mig, utbrast hon, sjunger alltså Tjena här. Och det är alltså mammans sista ord till sin dotter. Och det här är ju som sagt alltså Tjenas version, och det är lite viktigt i den här operan. För det är ju ändå relativt ofta som ordet rasism förekommer i samma mening som trubaduren.
Ja, det gör det, och det är många ord som återkommer i trubaduren när man kallar folk för häxor och elaka och hemska.
Kärring,
allt möjligt. Mm. Alltså det här är ju, det här, jag tycker det här är ett litet modernt grepp. Här hör vi hennes berättelse. Hela operan inleds med en sån där scen som ibland kan vara lite långsam. Alltså med någon som inte är huvudpersonen som sjunger någon aria i inledningen för att värma upp oss som en liten kör. I den här operan, första scenen där, är den här elaka grevens underhuggare Ferrando som med manskören, alltså väldigt manlig värld, berättar om det här som har hänt på ett helt annat sätt. Mm. Och det är som en uppvisning i det här hur man tar ifrån någon eller en grupp deras mänsklighet och att man använder ord som häxa och skräckhistorier och hittar på och också att Azucenas mammas ande har kommit tillbaka som en uggla och skrämt någon till döds. Och, alltså det är en briljant uppvisning i hur man tar bort människovärdet från en grupp människor.
Härskarteknik.
Ja, och ja, rasism är det ju.
Verkligen.
Och här får vi en annan bild.
Ja.
Olika synpunkter i samma verk.
I andra akten så kommer den här väldigt viktiga bilden, för då har man ju redan fått första bilden i akt 1, så man kanske hajar till lite idag i en modern värld. Men du kallade den här operan tidigare när vi pratade vid för ett manifest mot rasism.
Ja. Verdis sympatier är det ju ingen tvekan om. Han, så ofta i de här operahandlingarna står han på de utsatta sida. Mm. Och så är det här. Det är liksom ingen tvekan ur hans synpunkt.
Han presenterar och skildrar romernas fria leverne i början av akt 2 i den berömda smideskören. Ja, och här i smideskören är det inte ovanligt i uppsättningar att kören och dansare får utföra akrobatiska nummer, och det blir nästan lite cirkusliknande i de versionerna som jag har tittat på. Mm. Kanske en lite förlegad bild av romer, du frågar mig.
Ja, absolut. Och det, man har ju alltid ansvar om man ska sätta upp en opera.
Som regissör, ja.
Som regissör, ja. Alla har ju liksom ansvar med det här för det här. Men här, alltså om man bara läser texten och hör musiken, vad skildrar han här? Han skildrar ett frihetstörstande grupp människor som lever nära naturen. Och de jobbar hårt, det är det de gör här. Mm. De sliter ju.
Ja, varför heter den smideskören, för att klarlägga det?
Ja, det är ju det de gör, de smider.
Vi hörde, precis, vi hörde hammarslagar.
Mot städen, ja, ja. Visst, absolut.
Ja.
Och de sjunger om kärlek och sitt fria liv. Mm. Och sitt hårda arbete.
Mm. Ja, men smideskören är ju ett väldigt bra exempel på att det finns fruktansvärt mycket bra musik i den här operan. Och vi måste ju lyssna till några av dessa arior. Ska vi börja med titelpersonen?
Ja.
Trubaduren själv, Manrico. Han kastas som en vante, som du sa, mellan kärlek och krig, bokstavligt talat.
Ja, det gör han. Och det hörs ju också i den musik han har att sjunga, för den kan vara ömsint, kärleksfull, och sen händer någonting och han har nästan ingen impulskontroll. Och de här människorna försöker överhuvudtaget bestämma sig för någonting när ödet far fram som ett expresståg. Och han är väl den som verkligen får dramatiska besked i sådana här nyckelscener i operan. Någon kommer in och säger någonting.
Ja.
Förskräckligt som ska hända, och han släpper allt han har för händer och rusar
iväg. Kastar sig iväg.
Ja, ena gången så är han hos sin mamma och måste rusa iväg för att rädda sin älskade, och sen är det tvärtom, eller vilken ordning det nu kommer i.
Men precis så är det, och det är ett sånt ställe jag har plockat fram här. Mm. För precis när han ska få sin älskade Leonoras hand, de ska gifta sig alltså,
ja,
så avbryts de mycket dramatiskt av beskedet att Azucena är tillfångatagen och ska brännas på bål. Historien kommer alltså upprepa sig. Och då får ju Manrico förstås annat att göra. Mm. Ja, det här är en riktig hit som verkligen kräver sin tenor.
Ja, det gör det.
Ja.
Det här är ju intressant. Alltså, vi hörde ju förut hans mamma, alltså Tjena, en otroligt dramatisk och mörk scen. Här är han som mest upphetsad, här är som mest dramatiskt. Han är helt desperat. Musiken går i dur. Mm. Den är starkt och medryckande rytmiskt. Vad gör Verdi? Han ökar pulsen i musiken. Han ökar intensiteten, energin. Och det är det som speglar desperationen. Och det är ofta så att liksom, oj, nu går det fort. Och då är det oerhört dramatiskt.
Mm. När Mariko springer iväg så blir Leonora kvar. Hon gör väl ändå den ultimata uppoffringen. Hon offrar sig för sin älskade genom att lova sin hand till rivalen greve Luna istället.
Skurken,
ja. Men innan hon gör det så hör vi henne i början av fjärde akten i Miserere-scenen när hon tänker på sin älskade. Hon får utstå mycket den här damen.
Ja, det får hon göra. Hon har ju bestämt sig från början. Redan i början på operan sjunger hon ju att kan jag inte leva för Manrico så ska jag dö för honom. Och de här människorna menar bokstavligt talat att de är beredda att dö för varandra och för kärleken.
Mm. Scenen mot slutet är ju också något i hästväg. Det är en terzett, alltså en trio mellan Leonora som har tagit gift för att slippa gifta sig med greven och rädda Manrico. Och Mariko i sin tur, han har precis förstått att Leonora är döende. Och så har vi greve Luna också som dyker upp och inser att Leonora har lurat honom. Det är stor dramatik.
Ja, det är det. Mamma Tjena, efter en väldigt fin scen mellan mor och son, har hon äntligen lyckats somna. Hon sover i bakgrunden och mumlar lite när det här otroligt förtätade dramatiska slutet äger rum.
Det är också väldigt stor musik när de här tre sjunger tillsammans.
Ja, det är Verdis specialitet. Uttrycka olika känslor i samma musik. Samtidigt.
Och så rullar det på tills Leonora skriker Manrico och sen dör hon. Och sen så händer allting väldigt fort i slutet.
Ja, det blir en sån där dramatisk förtätning som Verdi är bra på. De tidiga operorna så gör han ofta sådär och jag har känsla av att han blir otålig själv. Men här är det ju det här expresståget, ödet som bara tjong, ut med Manrico, halshugger honom och alltså Tjena hinner ropa, det var din bror. Och så faller hon, vad jag förmodar, död till marken. Mm. Och greven är ensam kvar och han säger, och jag måste fortsätta att leva.
Åh, rysligt. Ja. Nu har jag sagt det 3 gånger tror jag, under den här halvtimmen. En person som jag vill nämna i det här sammanhanget, det är den svenska tenoren Jussi Björling. Han sjöng rollen som Manrico många, många gånger under sin karriär. 19 stycken på Kungliga Operan i Stockholm och 48 gånger i andra operahus. Totalt är Manrico den rollen som Jussi sjöng tredje mest under de 30 år som han var verksam. Och Trubaduren kom också att bli hans allra sista opera på Kungliga Operan den 6 mars 1960. Jussi Björling hade lidit av hjärtproblem under en tid och bara en dryg vecka efter föreställningen i Stockholm så drabbades han av en hjärtattack i London och ett knappt halvår senare så avled han. Men av den här sjukdomen märktes ingenting den där kvällen den 6 mars 1960. Det berättar Kerstin Meyer som sjöng rollen som Azucena i samma föreställning. Jussi hoppade in för en kväll i ett gästspel och han höll sin sjukdom hemlig. Allt fokus var på operan, berättade Kerstin Meyer för Katarina Lindblad 2011.
Han var underbar att spela mot, för han såg en i ögonen och han menade sina repliker och han talade direkt till mig. Och så han var egentligen, tycker jag, en mycket stor skådespelare. För han levde i sin roll och sen tog han igen. Han höll i sin mamma. Och när jag skulle sjunga så klämde han ihop mina lungor så jag fick ett ännu bättre stöd än tidigare. Ganska lustigt. Och han var förtjusande. Jag träffade en gång, så just med trubbaduren så kom jag in och sa, hur ska det här gå liksom? Jag var då, sa han, jag vet inte, jag är rädd för de där höga tonerna ikväll. Ah, sa han, det går. Och så sjöng jag min stora aria och de där tonerna kom och då ordentligt. Och så viskade han ner, trots mitt i föreställningen, så viskade han ner i peruken på mig och sa, vad var det för fel på de tonerna då? Oh. Det är ganska bedårande. Han föll inte ur rollen i vanliga fall, gjorde han inte.
Att han inte klev ur och gjorde sådana privata
nej,
saker?
Nej. Ja, det var bara rent spontant förtjusande.
Kerstin Meyer och Jussi Björling hörde vi här tillsammans i slutduetten mellan Azucena och Manrico, mor och son tillsammans. Efter trubadurens framgångar så inspirerade den i slutet av 1800-talet till fler historier med just ett barnbyte i ung ålder som grundpremiss. Till exempel så har Mark Twain skrivit om detta, men även operettduon Gilbert och Sullivan. Sen dyker trubaduren upp på fler ställen i populärkulturen. Den spelar faktiskt huvudroll i en av Bröderna Marx filmer, eller hur?
Ja, underbar. Jag såg den här igår kväll igen bara för att peppa mig för det här samtalet. Gala kväll på Operan.
What are you doing?
It's all right, it's just a tarzan in me.
No!
That swinehund.
Ja, Bröderna Marx, de kunde sin trubadur.
Ja, det kunde de, för att de paroderar ju inte själva trubaduren utan att det är fel tenor som sjunger den.
Just det.
Ja, när rätt sångare står på scenen, då blir det äkta värdig.
Ja, det är fint. Du hade ytterligare en historia, Hans, i det här sammanhanget.
Ja, alltså det var så att Verdi observerades 1884, tror jag. Så smet han in på en teater i Milano och där gav man en parodi på trubaduren som heter Minestron. Och han försökte smita in dit, men publiken såg att han satt där och de blev i gasen när han var där. Och det var en jättelyckad föreställning och Verdi lär ha uppskattat det här väldigt mycket. Han var inte rädd för det här med att man kan också parodiera. Då är man ju också berömd och har nått ett folkligt lager.
Mm. Stort tack för idag, Hans.
Tack.
Och tack till dig som har lyssnat. Den här podden innehåller inte så mycket musik, så om du vill fortsätta att botanisera bland musiken i trubaduren så gå till sverigesradio.se, sök upp Operaguiden, där finns en lista med mer musik. Nu är det slut. Hej då!